Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Expect more attacks on the government.
They caused a lot of damage.
On any computer crime, you want to look for the digital footprints.
Dataintrång där interna handlingar läckte ut.
The shadowy group behind the hacking attack on the Federal Reserve.
Breaking into files.
Beskriver dataintrången så mycket avancerade.
This is just the beginning.
We will respond, respond.
Nätets mörka sida. Sanna historier om brottslighet på internet.
I det här specialavsnittet av Nätets mörka sida så intervjuar jag Kaja Narum som är Head of Security på IBM Nordics. Fokus för den här intervjun kommer att vara IBMs predictions om år 2022, vilka som kommer vara de största säkerhetshoten. Så förbered dig på några djupdykningar i diverse olika teman kring IT-säkerhet. Då vill jag börja med att säga välkommen hit, Kaja Narum, till Nätets mörka sida. Det här är ett specialavsnitt med dig som gäst då, och jag tänkte att jag skulle börja med att fråga dig vem du är och vad du gör på IBM.
Ja, tusen tack för att jag får lov att vara med. Det är mycket, mycket intressant och mycket spännande. För som jag vet om dig så är ju du också passionerad om cybersäkerhet och jag är också det. Men vem är jag? Först så kan jag börja med att jag är ju norsk. Jag tror att man hör det lite på sättet jag pratar. Men jag bor här i Sverige och har bott här i många år. Jag har jobbat inom området cybersäkerhet med många olika delar i många olika områden snart i över 20 år. Och jag måste säga att cybersäkerhet är något av alltså ett område som jag nästan bara älskar. Och det hörs kanske lite märkligt ut, men det handlar så oerhört mycket mer än teknologi. När jag kom in för de här 20 år sedan så lärde jag mig snabbt att okej, jag måste ha koll på läget utanför teknologin också. Vad är det som händer lokalt, vad är det som händer regionalt och vad är det som händer i världen? Och på IBM idag, där jag har varit i 4 år nu, där leder jag ett stort team. Vi är 100 plus personer som gör allt ifrån leveranser, consulting och vi säljer services och vi säljer software. Så det är kort och gott om mig.
Jag har ju tjuvkikat lite grann på de här IBM's predictions inför nästa år när det gäller IT-säkerhet. Och en sak som jag tyckte var intressant i alla fall, det var att det fanns en liten fras där som handlade om att förr i tiden så har vi ofta haft det här perimetertänket, att man liksom har sin egen lilla avskärmade miljö med brandvägg och sådär. Men att vi kanske hellre ska försöka röra oss mot någon slags hybridmolnmiljö istället och komma ifrån det här att det bara är på en plats. Men då är ju frågan, hur gör man det utan att tappa säkerheten? Är det zero trust som ska gälla överallt? Eller hur ska vi tänka? Vad tycker du?
Först så tycker jag att vi ska tänka att perimeterskyddet, det har varit bra när vi hade allt on-prem. Men så ser det inte ut idag överhuvudtaget, och det vet vi alla också. Men det är inte säkert att vi lever efter det. Hybrid cloud är också här för att bli. Vi kommer inte bara ha en typ av cloud, vi kommer att ha många, många fler, och vi måste förhålla oss till det också. Och så som det ser ut i världen i dagsläget så jobbar vi, de allra flesta av oss jobbar hemma. Och det ser ut som det kommer till att bli antingen att vi jobbar hemma på heltid eller det blir en hybridlösning där också. Och det är saker vi måste förhålla oss till. Samtidigt så ökar ju antal attacker drastiskt. Det går ju inte en dag eller en minut eller en sekund utan att det sker någonting. Och därför så handlar det heller aldrig om när, det handlar om att du blir och vad gör du då och hur kan du förbereda för det. Så det vill jag börja att säga. När det gäller då gå från perimeterskydd till ett zero trust, en zero trust filosofi, så är det en resa. Så zero trust kan vi ju säga är en filosofi. Det kan vara en strategi, det kan vara en arkitektur. Och jag vet att många av dina lyssnare och lyssnare här vet att Zero Trust kom upp i dagsljuset i 2010. Där John Kabat-Zinn tog fram vad är Zero Trust-strategin. På det tidspunktet så det visade sig att alla inom säkerhet, cybersäkerhet, tänkte wow, det här är ju oerhört bra. Men ingen gjorde någonting. Och det är ju en viktig punkt. Varför var det ingen som gjorde någonting? Och det är för att det är inte så lätt. Du kan inte säga att imorgon eller om ett år så ska jag nå ett zero trust. Man kan säga ett mål eller ett stämpel. För det är inte det Zero Trust är. Det är en evig resa och den utvecklas kontinuerligt. Och det betyder ju att i utgångspunktet så ska ju inte vi ska ju inte lita på någon. Det är ju det som är principen. Och det kanske hörs lite negativt ut, men utifrån ett cybersäkerhetstänk så är det egentligen ganska positivt. Så vi måste som vända på det och förstå att det är ett positivt tänkande. Och med att vårt liv ser ut väldigt annorlunda idag, så betyder också det att det är jag själv. Jag måste egentligen förstå om jag är där på, om det är ett litet bolag eller ett mediumstort bolag eller en större organisation. Och oavsett vilken roll jag har så ska jag inte lita på allt, till och med internt i mitt bolag. Alla ska inte ha access till allt. Man ska bara ha access till det man ska ha access till baserat på sin roll. Och det kräver ju enormt stor, jag vill inte använda ordet kontroll, men en förståelse, vad är det varje individ eller varje system ska faktiskt ha access till. Så det är ju början på resan. Också i dagsläget när det gäller Zero Trust så är det enkelt att starta med grundprinciperna Network Infrastructure. För det finns redan mycket där från början och så tar man det vidare. Vad vi ofta gör när det gäller Zero Trust är till och med ute hos våra kunder så har varje individ en egen förståelse av vad Zero Trust är. Så när jag pratar nu så har jag min förståelse av Zero Trust. Du har din förståelse av Zero Trust och så har jag alla andra där ute en helt annan förståelse. Vi är väldigt individualistiska när det gäller Zero Trust. Så det viktigaste är ju då helhetstänkande. för bolaget eller för organisationen. Okej, vad är det vi vill uppnå? Vad är det viktigaste för oss som är egentligen back to basic cybersecurity? Vad är våra kronjuveler? Vad är det som vi aldrig kan riskera att ska bli utsatt för en attack till exempel? Och så börjar man och så jobbar man sig utifrån det. Idag så ser vi ofta att Zero Trust-resan kanske kan ta någonstans mellan 1 till 3 till 4 år beroende på storlek på organisation.
Jag tänker att det nog egentligen är ganska sunt att ha någon slags Zero Trust-tänk, även om det kanske skiljer sig mellan olika företag. Inte minst för att vi ser att angripare som sprider till exempel ransomware och såna här saker, de blir ju bättre och bättre på social engineering, att ta sig in och att kanske till och med klona sidor för att snappa upp uppgifter och så här. Det är nog ganska sunt att ha den grundtanken liksom, att man ska inte lita på någon, hur ska man säga? Precis som du sa, det man ska ha access till, det ska man ha access till, men inte någonting annat. Och man ska veta varför liksom.
Ja, precis. Och Zero Trust kommer ju till att fortsätta och utvecklas. Och jag tror att det kommer till att bli standardiserade ramverk. Och det kommer till att möjliggöra, så Zero Trust kommer att möjliggöra för företag att bättre kontrollera risker. Så Zero Trust är ju idag, det kommer till att omdefiniera eller definiera om säkerhetsstrategin ut hos alla, tör jag påstå. Och det finns ju redan ganska mycket skrevet om Zero Trust. En väldigt bra dokument som NSA har på sin sida som går på djupet på arkitekturen är oerhört intressant att läsa när man har tid och möjlighet att göra det för att förstå, okej, vad är det Zero Trust är utifrån både ett, det är ju både ett tekniskt perspektiv, men det viktigaste här är ju människor och processer, inte minst. Alltså det är så viktigt inom hela det här tänket med Zero Trust och också cybersäkerhet som helhet, så att vi inte enbart fokuserar på teknologi.
Absolut, jag håller helt med om det. Det är så lätt att man fokuserar enbart på tekniken, men man får inte glömma bort att alla system ska ju dels designas men också användas av människor i slutändan, och då behöver man en förståelse för hur människor gör och hur vi tänker och hur, ja, hur vi hanterar risk. Ska vi hoppa vidare lite grann till det här med triple extortion? Det är något som jag tycker är väldigt spännande. Ransomware i sig har ju funnits länge och det har ju blivit vanligare och vanligare som jag förstår det. Men just det här med triple extortion känns ändå som att det har ökat och blivit mer. Jag vet inte riktigt. Vad har du för tankar om triple extortion när det gäller ransomware?
Ja, ransomware är ju det kommer ju till att öka. Det är det ingen tvil om. Och det är ju idag när vi pratar generellt om attacker, så är det i utgångspunktet så är det ett ransomware-attack som pågår någonstans. Ett företags ransomware-attack kan komma att bli ett annat företags utpressning. Och det är ju oerhört intressant. De kommer till ransomware-attacker, strävar ju efter att skala upp sina intäkter. Och de kommer att vilja göra det väldigt, väldigt snabbt. Jag tror att under 2022, alltså nästa år, så kommer vi till att se det som du säger, ransomware med triple extortion, alltså en ransomware attack mot ett företag som då blir ett utpressningshot för dess affärspartner till exempel. Och det är ju det är jätteallvarligt om det skulle ske. Det är ju för att angriparna, de kommer inte att nöja sig med att utpressa sin affärspartner eller offerorganisationen på en lösensumma. De kommer kanske till att pressa sina affärspartner eller dessa affärspartners data som de har, eller pressa affärspartner som inte har råd med ett avbrott i leveranskedjan. Så det är ju en allvarlig del i utvecklingen av attacker, vill jag säga.
Hur tycker du att man som företagare ska tänka när det gäller till exempel MSP och sånt? Som vi såg i den här stora attacken som drabbade Kaseya och som liksom vi kände av i Sverige i och med Coops kassasystem och så. Tror du att det kommer bli vanligare med den typen attacker också? Och hur ska man tänka? Ska man våga anlita en MSP ändå? Eller ska man dra öronen åt sig?
Nej, man ska inte dra öronen åt sig. För MSP behöver vi. Fordi vi alle vet at det vi har brist på IT-personal og ikke minst personal innom cybersecurity, og MSP'er er jo ofte spesialister, og de er veldig, veldig duktige på sine områden. Men som et företag, når du stiller frågan hur skal vi tänka, så måste företag, eller om jeg sier da vi måste sätta krav på våre tredjepartsleverantörer, om det da i dette tilfellet MSP'er, så måste det være tydelig krav, og man måste sätta tydelige cybersäkerhets- eller säkerhetskrav. Och det går ju tillbaka till vilka risker är det jag som företagare eller företaget kan acceptera. Och det som är absolut inte accepterbart, det måste man sätta som väldigt, väldigt höga tydliga krav mot MSP:er, och man måste då i kontrakten, och det här är ju ett juridiskt område och det är ganska intressant för det kräver ju juridik sammankopplat med cybersäkerhet, förståelse, vilken typ av krav kan man sätta då mot sina tredjepartsleverantörer. Men det är jätteviktigt, och jag tror ju bättre vi som företagare, om jag säger så, blir på att göra det, och ju bättre kommer då också MSP:er till att bli. De är redan mycket, mycket bra. Och det kommer bara att bli bättre och bättre och förhålla sig till problematiken som gäller idag i vårt samhälle.
Jag tänker att det finns en roll här också för medierna och informationsflödet i samhället att spela. För att det har ju ändå blivit så, tycker jag, att det har uppmärksammats lite mer de senaste åren än tidigare. Just det här med attacker som drabbar kanske sjukhus, som det här vi såg i Tyskland, och till exempel det här med Coop, att det syns lite mer i media. Och det i sin tur kan ju då få företag och folk att vakna upp lite grann och ställa krav på de som man anlitar, som MSP till exempel, men även generellt nätverks- och IT-tjänster. Liksom. Har du någon tanke kring det?
Ja, jag vill bara precisera en sak. Att ropa efter vargen, det är inte bra. För det där får vi en motsatt effekt. Men däremot och få ut det här i media, kunna påverka också politiken. Det är jätteviktigt, för om det här kommer både utifrån ett mediaperspektiv mycket mer, och kanske i media också utifrån ett affärsperspektiv, vad är det egentligen cybersecurity gör i vårt samhälle, hur det kan drabba samhälle som helhet, men också alltså näringslivet, och var är politikerna i det här? För de har också en jättestor roll att spela för att hjälpa till och kunna förhindra framtida attacker. Så jag tror det är jätteviktigt. Och så tror jag det är också jätteviktigt att vi som jobbar inför området cybersäkerhet har en nära relation med både media och med offentliga verksamheter, för att vi ska kunna möta det hotet som vi redan har idag och det som vi står framför, och inte vara silobaserade, för det kommer inte att hjälpa oss. För de som är på den andra sidan, angriparna eller attackerna, de samarbetar ju. Och det vet vi ju, och de är jätteduktiga, och det måste ju vi också vara. De bryr sig ju inte om vem som är vem, och vi behöver också lite det mycket mer öppna tänket.
Gillar du den här podden? Skulle du vilja höra fler avsnitt? Då vill jag be dig att stödja Nätets mörka sida på patreon.com. Som Patreon så får du tillgång till mängder med exklusivt material, som till exempel unika bonusavsnitt som inte är tillgängliga för allmänheten, behind the scenes videos, merchandise och en massa annat kul. Men framförallt så hjälper du mig att göra fler och bättre avsnitt genom att stödja podden på Patreon. Jag lägger ner någonstans mellan 30-60 timmar per avsnitt för att skriva manus, göra research, spela in, komponera musik och redigera. När du stödjer Nätets mörka sida på Patreon så bidrar du till att jag kan fortsätta göra intressanta avsnitt som du kan lyssna på. Gå in på www.patreon.com/natetsmörkasida och upptäck allt som du får tillgång till som Patreon. www.patreon.com/natetsmörkasida. Länken finns också i infotexten till varje avsnitt av podden. Tack för ditt stöd. När vi är ändå inne på liksom offentliga verksamheter och så här, så hände det ju en spännande grej och en ganska tragisk sak igår då. Lite nyheter så här. I Kalix kommun så råkar de ju ut för en ganska omfattande ransomware-attack som verkar, i alla fall vad jag har läst hittills i media, så verkar det påverka både sjukvård, att de inte kan komma åt journaler och medicinlistor och sånt, men också att det påverkar till exempel löneutbetalningar och fakturering och sånt i hela kommunen. Och vi har ju sett tidigare exempel på det här, faktiskt i Norge också och på många andra platser. Vad tänker du kring det här? Alltså, kan man arbeta preventivt på något särskilt sätt? Eller hur ska man hantera det när det väl händer då, som det har gjort nu i Kalix?
Ja, preventivt kan man göra. Och det är cyber security och bli utdrabbat för en attack. Det är egentligen den samma som vilken som helst kris. Och då handlar det om att vara förberett på den krisen och att man har då åtgärder för hur man hanterar, om det är löneutbetalningar, sjukhusjournaler. Vad gör man om allt det teknologiska och digitala står still? Klarar man att ha någon form för organisation som rullar vidare ändå om man gör saker och ting manuellt? Det är viktigt att träna på den här typen av cyberattackkriser, för det ena är ju att ha någonting skrivet i en typisk säkerhetspolicy. Det andra är faktiskt att träna på det regelbundet år efter år och kanske fler än en gång om året med de rätta personerna innanför, då, om jag tar Kalix kommun som ett exempel, att de är förberedda på när det här sker. Jag tror, vad jag också har förstått med Kalix kommun är att de har haft möjligheter till att göra manuellt arbete, så löneutbetalningar och så sker. Så det betyder ju att de har en form för krishantering. Samtidigt så är det är ju inte acceptabelt för några invånare att en kommun ska stå still. För den ska ju vara tillgänglig för oss 24x7, 365. Och där tror jag det är den... att man är förebyggande, alltså man tänker okej, vad händer när vi blir drabbade av en cyberattack? Man går igenom, men man simulerar det, man lär sig vad som sker, man lär sig att kommunicera och kommunicera ofta och mycket. Och så som det är nu, de är ju drabbade, vad gör de då? Och de måste ju förstå och pröva finna ut av och ta hjälp av experter, forensiker, för att förstå vad är detta, hur kan vi komma oss ifrån det. Samtidigt så är ju det här en ransomware attack. Det är ju aldrig betala en lösensumma, som också de har gått ut och sagt. Det ska man aldrig göra.
Precis, bra poäng. Det håller jag helt med.
Ja, det är ett stort nej, vill jag påstå. Det gör vi inte. Ingen ska göra det. Det hjälper inte. Det gör situationen värre. Och att de mobiliserar och att de tar så mycket hjälp som de kan få. Inte bara av en partner, men av många flera partner. För att då går det mycket, mycket snabbare. För det är ofta så är det här väldigt, väldigt komplext.
Vi kan hålla kvar lite vid det här vid nya händelser. Någonting som dök upp för bara någon vecka sedan. Det är den här stora svagheten som de har upptäckt i Log4j, som är en inloggningstjänst helt enkelt, som används av många stora företag. Och nu har vi sett den senaste veckan att det har kommit hundratusentals, om inte miljontals, olika attackförsök mot olika företag. Och jag vet inte hur du tänker, men när jag läser om en sån här stor läcka, då tänker jag att ja, men det där är inte bra. Och det kommer säkert en patch eller någon form av liksom säkerhets... att de täpper till hålet. Men hur hanterar man de som inte har uppdaterade enheter? De som kanske loggar in på samma nätverk som alla andra men som fortfarande har svagheten. Ja, hur kommer man åt det där? Jag vet inte. Har du någon tips eller har du någon allmän tanke om det här med logg4i? Det är så stort liksom. Vad jag förstår så verkar det vara en av de större händelserna som har dykt upp.
Ja, om jag börjar med den första. Det är ett av de största sårbarheterna som vi har sett hittills.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Kanske något av den största sårbarheten. Och i och med att Apache-server är ju open source så blir det ju använt av många utvecklare för sina applikationer. Och det viktigaste är ju då att patch management. Och såklart patch management, alla server som är då, står ut mot internet. Det är ju den första man ska göra, och man ska göra det snabbt. För som du nämnde, det är ju redan utnyttjad. Hackare är ju smarta, så det är inte kanske så att de gör någonting just nu, men de kan använda det till antingen en framtidig bakdörr eller att vi kan tänka oss kanske att det blir någon form för mask, alltså worm på vårt engelska språk. Mm. Man tänker oss WannaCry om vi går tillbaks lite i tid. Det önskar vi inte. Det är lite troligt att det kanske sker, men det är mer troligt att det blir använt som bakdörr för att komma in. Och så kanske gör man någon form för ransomware attack. Men du nämnde en viktig fråga är hur når vi ut till alla de som kanske inte har läst om det här eller har hört om det här eller har möjlighet till att tänka att oj, jag ska patcha och så vidare. För man har inte den typen av resurser. Så tycker jag att MSB, det kom ut igår eller om det var i förrgårs med en information att det här är en hög risk och de vill nå ut med informationen till alla i Sverige. Och jag tycker det är ett superbra sätt att pröva att nå alla. För vi litar på MSB och då förstår vi att det är allvarligt. Och då kanske någon fanger upp det. Men jag tror samtidigt problematiken ligger här att det här är ju tekniskt. Och det är inte säkert att det där blir fanget upp.
Ja.
Att det där faller bort. Ja, men det här är någonting. Jag är en utvecklare, jag kan allt det här, men jag tänker kanske inte på det just nu. Det drabbar kanske inte applikationer som jag använder och utvecklar och så vidare. För det är inte så. Men jag tror att det är ett sätt att nå ut på. Jag tror nog när du och jag pratar om det, att vi också når ut och att andra då kan prata om det öppet. Fordi, det är en sårbarhet som det kommer att komma många uppdateringar. Vi kommer att måste leva med det under en längre period. Och det är ingen tvil om att det här är hög risk just nu.
Vi kan väl hålla oss kvar lite i det här med slutanvändare och folk som kanske inte uppdaterar och sådär. För det är egentligen ganska intressant. Vi pratade lite om det förut också, att det handlar till syvende och sist om att det är människor som ska använda de här systemen. För mig har det alltid varit sådär att jag som IT-intresserad, jag läser gärna in mig på hur man håller sig så säker som möjligt och hur man ska göra för att kryptera saker och sådär. Men om man tänker sig en stor organisation som kanske ett stort företag eller en kommun och sådär, då är det kanske inte superlätt att hitta den här balansen mellan att ha ett säkert system och att samtidigt ha användarvänlighet. Ibland får jag nästan känslan av att när ett system är riktigt säkert, då kanske man har lite mer grejer som ställer till det för slutanvändaren, som tvåfaktorsautentiseringar eller biometriska autentiseringar eller flera steg och flera lager av säkerhet. Och jag vet inte hur du känner, men jag kan ju tycka att det kan vara svårt att hitta den balansen i en organisation där det är många användare som inte är särskilt tekniskt intresserade, som till exempel en kommun eller en stor skolorganisation eller ett företag där man kanske inte specifikt har liksom IT-intresserade människor. Hur tänker du kring den här balansen mellan säkert och användarvänligt?
Jag tänker användarvänligt. För det är oerhört viktigt. För om det är, om du, den beskrivningen tar att det är säkert och det inte är användarvänligt. Så om jag säger att jag är en vanlig person, va? Jag jobbar inte inom säkerhet, så kommer jag att finna en workaround. Så att jag kommer att gå utanför, för det är för komplext för mig. Jag har inte tid att vänta på att säkerheten ska gå igång. För det är ett hinder för mig och det jag ska utföra. Mm. Och det är väldigt många som tänker det, som du säger, inom offentlig verksamhet eller om det är inom privat verksamhet. Jag tror att ökningen av attacker som vi ser i kombination med jättemycket online-konton som vi har. Vi måste ta hänsyn till att om jag som ett vanlig individ har i utgångspunktet, min lösenordspraxis är jättesvag, om man kan säga så. Och det är det som ofta är en första väg till intrång. Så vi är på väg till att bli våra egna lösenord, om jag ska säga det på det sättet. Och utvecklingen av AI, artificiell intelligens och biometrisk teknik kommer till att skapa många fler alternativa möjligheter för oss. Så vi kan förlita oss på det för att vi ska komma åt det vi ska komma åt. Alltså, vi ska ha rätt access för mig. Så jag ska bara komma åt det jag ska komma åt. Ett typexempel är ju redan att vi använder Face ID på våra iPhones, eller vi använder oss av fingeravtryck eller andra former för biometriska autentiseringar som vi ser som blir mycket, mycket vanliga alternativ från de flesta. Och vi kan ju inte, för att vara helt ärlig, det går inte att lita på att jag ska komma ihåg 20-30 olika typer av lösenord på alla mina online-kontor. Det går inte att lita på det. Det måste vi bara fokusera på. Så det måste vara användarvänlig. Och alla kan vi kan ju heller inte säga att ja, men du måste använda det av en lösenordhanterare som Password One till exempel.
Mm.
Ja, men det kan vi heller inte säga till alla, för att alla är ju inte så tekniska. Så att då kommer vi tillbaka till den här tekniken igen, och lite som du säger, att det blir för komplext. Vi använder det inte.
Mm.
Så brukarvänlighet är det viktigaste. Så bekvämlighet, det är det avgörande. Och det kommer att komma många, många och bättre former av autentisering som blir säkra. Det är det ingen tvivl om.
Du var inne på en jätteintressant sak här med biometrics, alltså biometriska data som inloggningsfunktion. Där finns det ju också, ja, dels så har vi det i konsumentenheter redan som fingeravtryck på telefoner och Face ID och så här. Men det finns ju också en ganska stor grupp i samhället som är väldigt bekymrad över det här med biometrik. Och de hänvisar till personlig integritet och registrering och att det skulle kunna missbrukas. Och i vissa fall så har det kanske läckt ut såna här uppgifter. Så här. Vad tänker du om den konflikten mellan bekvämlighet att sätta dit tummen eller ansiktet versus den personliga integriteten och att man samlar in biometriska data?
Ja, nu är vi har ju tur som att vi bor i det landet vi bor i, plus att vi är inom EU. För GDPR är ju en extremt starkt direktiv som styr mycket av det här. Jag tror att det kommer att komma flera direktiv, flera regler för oss att förhålla oss till. Alltså företag som då ska använda sig av olika typer av lösningar, och om det är biometri eller om det är någonting annat i framtiden. Jag tror också att vår regering kommer också till att se till att vi måste värna om den personliga integriteten. Det är jätteviktigt, och då kommer det till att styra också då, om det är standarder, direktiv eller ytterligare regler som kommer. För det är ett sätt att göra det på. Och GDPR är väldigt, väldigt strikt, och det hjälper oss redan idag att reglera detta område. Så jag är inte så rädd egentligen för, om jag tänker för mig personligen, jag är inte rädd för min personliga integritet på det sättet. Jag vill ha att det ska vara brukervänligt eller användbart. Och jag vill lita på, jag bor i Sverige, jag ska lita på den offentliga verksamheten. Jag ska kunna lita på att man inte missbrukar min personliga information till någonting. Samtidigt så tycker jag också att jag ser att de stora leverantörerna, om vi tar Apple, och att det är mycket, mycket fokus också på det här området. Så där vill jag säga att jag litar på det, och på något sätt så måste jag lita på det, för annars så kommer vi till vara bakåtsträvande. Vi kommer inte framåt. Vi lever idag i en digital revolution, och den kommer att pågå utan, alltså, om vi vill eller inte. Mm. Och då måste vi pröva att göra det bästa ut av den.
Ja, och där har ju också, precis som vi pratade om förut, makthavare och beslutsfattare och så där, har ju också en roll i att se till att det fortsätter att vara fritt och öppet för oss som bor i demokratiska länder.
Mycket.
Okej, vi hoppar vidare. En sak som jag tycker är jättespännande, det är det här med blockchain-teknik. Och nu finns det lite så här indikationer i alla fall på egentligen två saker som jag har reagerat på. Den ena är att vi har sett en del exempel på att angripare använder blockkedjeteknik för att liksom sopa igen sina spår lite grann. Ja, men vi kan börja där. Hur tänker du kring det här med att man skulle kunna använda blockkedjeteknik som en ny form att attackera och sopa igen sina spår?
Vi ser ju det redan om vi tar ransomware, och hur är det ransomware? Alltså, vad är det de önskar att få lösensummorna utbetalt i bitcoin? Jag tror att blockchain kommer att bli ett jämställe för cyberbrott. I och med att företag, konsumenter i allt högre grad också kommer till att förlita sig eller förlitar sig redan på blockchain i sin leverantörskedja. Digitala transaktioner eller till och med NFT, alltså near field communication, kommer det att bli allt vanligare att angripare använder sig av dessa för att få bli uupptäckta.
Mm.
Jag tror också under nästa år så kommer blockchain att bli ett vanligare verktyg för cyberkriminella som ska använda det för att dölja skadlig trafik, och det vill undvika att bli upptäckt. För det är om man kan säga så, att det är ett perfekt sätt att göra det. Och det gör det ju ytterligare svårare, eller gör det ända svårare för oss att urskilja skadliga nätverksaktiviteter. Det är det ingen tvil om. Så det är en jag ser på det som en stor eller en hög risk.
Jag har en fråga om supply chain attacker.
Mm.
Det är också något som växer. Det känns som att allt som vi tar upp här, det blir mer och mer, men supply chain har ju, ja, men vi har ju haft cloudhopper, men vi har också sett exempel nu under pandemin att man har attackerat liksom kylkedjan för vacciner och såna här saker. Hur tänker du kring det här?
Det kommer ju att bli attacker mot det här borde lyftas omedelbart upp i styrelserummet. För det kommer ju att fortsätta, och det påverkar ju mycket, som du nämnde i år när vi kände av bördan av flaskhalsar in i leverantörskedjan på grund av covid-19 restriktioner. Det är ingen tvil om att cyberkriminella kommer att dra fördel av detta. Vi är jätteberoende av leverantörskedjor eller supply chain, och det är vi både på konsument- och företagsnivå. Den här leveranskedjan eller supply chain har också jättemånga blind spots eller blinda fläckar eller sprickor som angriparna kan dra nytta av. Så det är lite som ett öppet fält. Ransomware-attacker kommer inte bara att utgöra hot mot företag som enskilda enheter, men utan även mot hela deras leveranskedja som helhet. Och därför så är det viktigt att detta här blir lyft upp då i styrelserummet. För det här är ju någonting som slår hårt mot bolag oavsett vilken storlek du är i. Och det som jag precis sa, det är en av de största företagsriskerna och därför oerhört viktigt för företagsstyrelse att förstå. För de vet ju vad som händer om leveranskedjan står still. Då blir ju man med en gång drabbad. Man kan inte leverera vad man än ska leverera och det är stopp. Och det går ju ut över om antingen om du är börsnoterat så går det ut över aktien. Är du inte börsnoterat så går det ut över allt annat. Och det gör det för båda också. Och det tredje är ju att du kan ju inte leverera. Du kan ju inte, och då kan du till slut inte sälja det du har tänkt att sälja. För den som ska köpa kanske går andra ställen. Så att det här är 100% på styrelsesnivå som det här måste lyftas. Och hur man ska förhindra och etablera sig och möta det här hotet.
Det är ju otroligt intressant tycker jag att vi har kommit mer och mer som samhälle egentligen och kanske globalt också till en punkt där vi har så, hur ska man säga, så pass välsmorda system så att alla leveranser sker liksom on time och i rätt antal, och det blir ju samtidigt som det blir otroligt effektivt så blir det också ganska sårbart när det händer en attack liksom. Så det är spännande det här alltså.
Ja, och det är jättespännande för orsaken till varför vi har hamnat där är ju för det är effektivt och kostnadseffektivt. Men det blir ju inte kostnadseffektivt längre om man blir drabbad. Du kommer ju ihåg supply chain attacken i USA mot den gas eller oljeleverantören.
Ja, Colonial.
Colonial, precis. Där såg vi vad som hände då. Och vi kan ju tänka dig om det händer, jag vet inte vem vi ska ta som exempel här i Sverige, men om vi tar Preem eller någon av dem, alltså, vad händer? Bensinpriset, dieselpriset är redan högt som det är. Mm. Vad tror vi händer om det här sker hos oss? Så det måste lyftas. Alltså, lite bort, vi är tillbaka till början idag. Cybersäkerhet har varit oerhört teknisk. Det är lätt att fokusera och fastna lite i tekniken, men vi måste lära oss att prata affärsspråk och lyfta det här på rätt nivå för att de som sitter i styrelsen och ledningen eller är i ledningen i en offentlig verksamhet faktiskt förstår konsekvenserna av detta.
Ja, men jag håller med helt och hållet. Jag tänker att det är viktigt att förstå att de här sakerna påverkar ju driften av vad det nu än är, om det är ett företag eller en kommun. Men också möjligheten att bedriva affärer. Mm. Alltså, står det still, då förlorar man pengar varje timme. Och bara det i sig kan ju vara ett incitament för att satsa mer på IT-säkerhet.
Mm.
Så ja, det är jättespännande. Okej, en avslutande fråga då, som kanske går ut lite mer globalt. Sådär. Jag funderar på vad du tycker och tänker om nationalstater som tar del i cyberattacker. Vi har ju sett något Petya till exempel i Ukraina. Vi har sett NSO-gruppen och Pegasus malwaret mot mobiltelefoner och flera attacker som har haft kopplingar till Ryssland på olika sätt. Det kan vara statssponsrade hackergrupper och det kan vara grupper som liksom på olika sätt hänger ihop med nationalstater. Hur ska man hantera det på en global nivå? Alltså det är svårt för ett enskilt land att få till några regleringar på det här. Men kan EU göra någonting eller kan vi göra någonting på en global nivå? Hur tänker du kring sådana här saker som är sammankopplade med nationalstater?
Det är ju de länderna som samarbetar. För det här kan ju egentligen kategoriseras som en början på krig, bara att det är en cyberkrig. Eller det är industrispionage, men båda är oerhört stor eller hög risk. Så det handlar om ett samarbete där länderna samarbetar. Om man tar NATO, jag tar bara det som ett exempel, kanske för det är norsk, men det är ett viktigt samarbete också när det gäller cybersäkerhet. Om man tar Norden, alla länderna i Norden som borde samarbete då, inom försvaret för att kunna möta andra nation states. För de kan ju också gärna vara ute efter data på immigranter och flyktingar som kommer till Sverige. Och det är också viktigt att kunna ha ett skydd mot de som kommer till oss. Så det är många fler sätt att samarbeta på. Jag tror det är lika viktigt för ett land att förstå att vi måste höja vår egen kunskap inom det här området, inom försvaret och kanske lika gärna inom polisen. Och att man då samarbetar på tvärs av alla landgränser. Och inom EU. Så det är egentligen att man följer de här samarbetena som redan finns idag. Men man tar med cybersäkerhet på agendan. Och då är jag också tillbaka till det vi pratat om helt i början. Ja, oerhört viktigt att det här också kommer på agendan hos politikerna. För att det är ett sätt för att få till det här.
Mm.
Men det är mycket allvarligt. Och jag vet inte om du kommer ihåg, men jag kom bara att tänka på det just nu. Men kommer du ihåg Stuxnet?
Ja, absolut. Ja, visst. Absolut.
Och det är samma typ. Och då var det USA och Israel mot Iran. Mm. Det var ju kanske första gången vi såg det.
Mm.
Och då var det kanske lite utanför. Ja, men det här händer bara på grund av att det är USA, Israel och Iran. Men idag så händer det ju mycket, mycket oftare.
Ja, absolut. Mm. Nej, men jag tror att såna här händelser som uppmärksammas lite mer som Stuxnet och NotPetya får också upp diskussionen på agendan. Liksom.
Mm.
För det är ju en sak vad säkerhetstjänster och folk på MSB och så där gör. Men det är också en sak vad folk tycker och tänker och hur man påverkar makthavare till samarbete.
Mm.
Men du... Nu tänker jag att vi snart ska avbryta det här för vår tid börjar rinna mot sitt slut. Men har du några mer saker som du vill skicka med till mina lyssnare?
Ja, jag har en önskan att vi får så många som möjligt in i vår värld. Både kvinnor, män, tjejer, killar, unga som gamla. För vi behöver det. För att vi har ett så stort behov av flera personer och komma in i den här världen. Det är super, super intressant. Det händer någonting varje dag som vi redan har lärt oss. Och jag vill bara öppna ögonen för alla. Jag vill liksom kolla vad är cybersäkerhet, för det här är spännande. Man måste inte vara supertekniskt kunnig. Så tänk lite på det. Det är det jag vill fråga alla dina lyssnare.
Om du tycker att det här med framtida IT-säkerhetshot är någonting intressant, så skulle jag vilja rekommendera dig att kolla upp IBM's predictions om cybersecurity inför 2022. Det finns mycket kul att hämta där. Vi får väl se vad som händer i framtiden. Jag vill också tipsa om att kolla upp Kaja Narum. Hon har mycket intressanta saker att säga om IT-säkerhet. Du har lyssnat på Nätets mörka sida med mig, Marcus Borsklev.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.